Guds rike är ju både någonting som Jesus säger är här och nu, redan när han kom. Och någonting som kommer i framtiden. Och det är både någonting som är nära och det är någonting som är fördröjt. Och vi har talat om det på lite olika sätt under hösten. Och för några veckor sedan så talade vi om det kommande riket. Vad innebär det att Jesus ska komma tillbaka? Jo, men vi sa att några saker kan vi veta säkert om det. Även om mycket av det är ju symbolspråk i uppenbarelseboken. Det kan vara svårt att greppa, det är svårt att säga tvärsäkra saker. Men det vi kan veta, det är att det kommande riket innebär ny skapelse. Och det innebär tron på en kroppslig uppståndelse. Och det innebär Guds goda dom över allting. Att Gud ska ställa allting till rätta. Och nu är vi framme vid advent. Och advent handlar ju i allra högsta grad om Guds rike. Precis som vi sa här, som Johannes sa, så betyder ju advent ankomst. Och det syftar ju på Jesu ankomst. Så advent förbereder oss för att fira hans första ankomst. Men ännu mer så påminner det oss om att leva i väntan på hans andra ankomst. Och ibland riskerar vi ju så här i adventstider att reducera ner det här till att det bara handlar om att vi så småningom om några veckor ska fira jul och hur vi gör det tillsammans. Men advent är ju så mycket större än det. Det handlar om att leva i väntan. Och vi ska titta på ett litet filmklipp här som handlar om att leva i väntan. Och hur svårt det kan vara. Det här är ett psykologiskt test som gjordes från början på 60-talet som heter marshmallow-testet. Och det innebär att man satte ett barn i ett rum med en marshmallow och så sa man att du får äta den här direkt om du vill. Men om du kan vänta några minuter tills jag kommer tillbaka så får du två. Och så ska vi se hur jobbigt det kan vara. Det är så svårt att vänta, eller hur? Uppskjuten belöning. Eller uppskjuten tillfredsställelse. Det är någonting av det svåraste som finns att lära sig. Och ändå är det en av livets nödvändigheter. De här studierna gjordes från början, från 60-talet. Det här var ju inte filmat från 60-talet som ni såg kanske. Utan det här är ju en nyare uppföljning när man har gjort testet igen. Men de här barnen som man testade från början, de har man ju kunnat följa under väldigt lång tid. Och har sett att de som tidigt lär sig det här med att vänta och att skjuta upp belöningen för någonting annat tenderar att bli mer stabila när de växer upp. De utvecklar mer hållbara relationer. De har en högre generell tillfredsställelse i livet. De blir mer framgångsrika. De löper mindre risk att falla in i brottslighet. Det är faktiskt någonting som är väldigt viktigt för att vi ska må bra. Att vi lär oss att skjuta upp omedelbar belöning för större syften. Och så lever vi i en tid av omedelbar tillfredsställelse. Där vi är vana vid att varje behov, varje begär och varje inbillat behov tillfredsställs direkt. Att vänta på någonting är ju inte något vi gärna gör. Och det skapar ju frustration hos oss att göra det ibland. Tvingas göra det ibland. Det räcker med att behöva vänta på en internetsida som ska ladda upp. Som tar några sekunder längre än man är van. Så ser man ju vilken frustration som reser sig. Men det är en oerhört grundläggande dimension av Guds rike. Och precis det som advent handlar om. Guds rike i sin fulla kraft är inte här än. Utan vi väntar ju på det. Det är fördröjt. Och vi väntar på dess fullbordan när Jesus kommer igen och etablerar Guds vilja fullt ut på jorden. Och det här finns ju invävt i en massa saker som Jesus säger. Till exempel citat av den här typen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det, så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger i sanningen, de har redan fått ut sin lön. Den här typen av saker säger Jesus på massor ställen. Där han kontrasterar de som får sin lön nu med de som får ut sin lön längre fram. Och han framhåller att den som strävar efter sin belöning nu har redan fått ut sitt goda. Men den som avstår från sin lön nu kommer att få den senare. Guds rike handlar väldigt mycket om uppskjuten belöning. Och advent handlar om det. Att leva i väntan på den belöning och på den tillfredsställelse som kommer i framtiden. Och väntan är ju därför en andlig disciplin. Något som vi kan öva oss i och som leder till god frukt i våra liv. Advent påminner oss ju om att inte försöka få ut så mycket som möjligt av livet här och nu. För det är inte vad livet handlar om. Att jaga våran belöning i det här livet utan att tålmodigt vänta på Guds rikes fullbordan. Istället för att kasta i oss våran marshmallow direkt så ska vi vara hungriga och längta efter något som är mycket bättre än det här. Det finns en andlig mognad och växt i att lära sig väntan och självkontroll och uppskjuten tillfredsställelse. Och Jesus föds in i den här världen som en liten bebis för att visa oss Guds fulla natur. Han kom den första gången för att befria människor från förtryck och från bundenhet och slaveriet under våran synd. Men det kommer inte bli fullt ut synligt i världen förrän han kommer tillbaka hit en andra gång. Då kommer han fullborda allt, fullt ut och synligt för alla, det som han redan har åstadkommit när han var här den första gången. Och fram till den dagen så är det meningen att vi ska vara ett folk som väntar och längtar och hungrar efter det. Vi ska förbereda vägen för Jesus. Och vi är som Johannes döparen som beredde vägen för hans första ankomst. Så ska vi leva i väntan. Och det gör vi genom att leva på ett sätt som gör att hans vilja sker här på jorden redan nu. Så som den gör i himlen. Och för att kunna göra det så behöver vi vara hungriga och längtande och försaka våra marshmallows nu och leva i väntan på Jesu återkomst. Så det ska vi fundera lite på tillsammans. Och vi ska ta hjälp när vi gör det. Vi ska ta hjälp av den här mannen som heter Dietrich Bonhoeffer. Han föddes i Tyskland i början av 1900-talet och var en pastor och teolog som redan i unga år gjorde sig känd som en riktigt, riktigt skarp kille. Som väldigt lättvindigt kunde ha valt en väg av bekvämlighet och rikedom och framgång i det här livet. Men han valde en annan väg. Han växte fram till en av de största tänkarna som vi har haft i kyrkohistorien. Han doktorerade redan vid 21 års ålder och sen flyttade han till New York i några år, men kände en kallelse och ett lidande och en börda för det tyska folket och för det som höll på att ske i början av 30-talet med nazismens framväxt. Så han flyttade tillbaka hem till Tyskland 1931. 2 dagar efter att Hitler hade kommit till makten 1933, hjälpt av många av kyrkans ledare som stödde honom i detta, så höll Bonhoeffer ett tal i radio där han varnade för att se någon nationsledare som någon slags messias som kunde göra gudomliga anspråk. Och även om han inte nämnde några namn så var det uppenbart för alla vem han syftade på. Och sändningen avbröts mitt i en mening. Sen flyttade han till London under några år och hade en pastortjänst där. Men återvände till Tyskland igen på grund av den här bördan och ansvaret han känner för det tyska folket. Och då startar han en hemlig underjordisk pastorsutbildning. Och gör motstånd mot den allt hårdare nazistregeringen. Han förklarades för en samhällets fiende och seminariet stängdes ned. En hel del pastorer och studenter fängslades. Och då skrev Dietrich Bonhoeffer sin mest kända bok som heter Efterföljelse. Har ni inte läst den så gör det. Den utgår från Bergspredikan och han protesterar mot den billiga nåden som han tycker att många kyrkor i hans samtid predikar. Slutligen så får nazisterna tag i honom. Så han arresteras 1943, anklagad för att ha konspirerat att mörda Hitler. Så han spenderar sina 2 sista år i fängelse. 1945 när Hitlers regering är på väg att kollapsa och kriget är på väg att förloras, så ger Hitler order om att döda alla politiska fångar, inklusive Dietrich Bonhoeffer. Så han avrättas vid 39 års ålder genom hängning tillsammans med ett antal av sina vänner, bara några veckor innan de allierade intar hela det tyska riket. Dietrichs sista ord lär ha varit: det här är slutet, men för mig början till livet. Under sin tid i fängelse så skrev han fortfarande mycket, bland annat mycket om advent och jul. Och han drar en hel del paralleller mellan sin tillvaro, att sitta i fängelse och att leva i väntan på Jesu återkomst. Så här skriver han bland annat: livet i en fängelsecell kan mycket väl jämföras med advent. Man väntar och hoppas och gör det ena eller det andra, saker som egentligen inte har betydelse. För dörren är stängd och kan bara öppnas utifrån. Vad han syftar till är ju att vi lever i den här trasiga, mörka, smärtfyllda världen. Och vi har ingen makt att ta oss ur den på egen hand. Utan vi är beroende av att dörren öppnas utifrån. Och det som händer när trasiga människor försöker fixa en trasig värld är oftast att den går sönder ännu mer. Så dörren till befrielse kan bara komma utifrån. Det kan bara fixas genom att Jesus kommer tillbaka och ställer saker till rätta genom att etablera sitt rike på jorden fullt ut. Och det är den längtan och det hoppet som vi behöver leva med. Han skrev också det här: advent handlar om att kunna vänta. Och väntan är en konst som vår otåliga tid har glömt bort. Om det var sant på 40-talet, hur mycket mer är det då inte sant 2019? På ett annat ställe så skriver han så här: advent kan bara firas av dem vars själ lämnar dem ingen ro, som vet att de är fattiga och ofullkomliga och som anar något av storheten som ska komma. Den helige, Gud som ett barn i en krubba. Gud själv kommer. Herren Jesus kommer. Julen kommer. Jubla, o kristenhet. Det här som han sammanfattar på det här sättet, det fångar ju hela andan av Nya testamentet. Ingen där, ingen av författarna, förväntar sig att den här världen i sitt trasiga tillstånd är det som ska göra dem fullkomliga eller tillfredsställa dem. Det finns en slags puls genom hela Nya testamentet där ingen förväntar sig något annat från den här världen annat än lidande och förkastelse. Vilket är anledningen till att de sätter allt sitt hopp till det rike som ska komma. Det är ju det som Paulus till exempel uttrycker i Romarbrevet 8. När han skriver så här: vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Å ena sidan, så säger Paulus, så har vi förstlingsfrukten. Vi har fått smaka på den himmelska tillvaron redan nu. Och därför kan vi glädjas obeskrivligt över det. Och sjunga ut våran lovsång och våran tacksamhet. Men trots att vi har den här himmelska glädjen och friden boende i oss, så bor vi fortfarande i en värld som är förslavad under ondska och förgänglighet. Och hela skapelsen suckar och våndas, säger Paulus, som en kvinna med födslovärkar, och vi suckar med den. Vi stämmer in i den här smärtsamma refrängen som hela skapelsen på något sätt gnolar på. Men det är ju den smärtsamma längtan som ger hoppet betydelse, säger han. Vem hoppas på det han redan har? Det här hoppet får ju mening så långt som vi känner den här smärtan och den här längtan efter någonting så oerhört mycket bättre än den ofullkomlighet som vi bär inom oss. Och därför är det oerhört avgörande att vi inte avskärmar oss från den här längtan. Utan att vi släpper in den så att vi känner den inom oss. För om vi är för bekväma och för hemmastadda nu så kommer vi inte längta efter det som kommer. Om vi njuter av våran lön nu och äter våran marshmallow direkt så längtar vi inte till det som är så mycket bättre. Så för att få tag i det hopp och den uthålliga väntan som präglar hela Nya Testamentet så är det nödvändigt att vi låter oss känna den. Vad behöver du göra för att den ska bli verklig för dig den här adventstiden? Vilken avskildhet, vilken tystnad, vilken reflektion är nödvändig för att advent ska kunna bli det som det egentligen handlar om för dig och mig? Hur väntar du? Vi faller ju så lätt in i den här världens ytlighet så att vi bara lever som om här och nu är allt som existerar. Vi vandrar ibland runt i en dimma, kanske utan att ens veta om det. Men predikaren säger att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. En obeskrivlig längtan efter det som vi inte känner till. En tomhet och en rastlöshet som bara Gud kan fylla och som vi trots att vi känner Gud ändå upplever. Vilket vittnar om att det finns ju något mer. Det väntar någonting större. Det här är i själva verket inte vårt sanna hem. Utan vi längtar efter ett hem befriat från slaveriet under ondska, mörker, synd och lidande. Utan sorg, utan förtryck, utan orättvisor. Ett liv som vi någonstans anar att vi egentligen är skapade för. Och som avslöjar brustenheten i den här världen. En vag känsla, ungefär som när man vaknar upp efter en dröm. Och inte riktigt kommer ihåg vad man har drömt. Men ändå lever med den här känslan hela dagen. En längtan efter Herrens advent. Och det är Gud som har lagt ner den där längtan. Och rastlösheten djupt in i vårt inre för att den ska leda oss hem. Om du verkligen vill fyllas av det sanna kristna hoppet så låt den här längtan få plats i ditt liv den här adventstiden. Låt tomheten och ofullkomligheten få plats. Tillåt dig att känna smärtan över allt som är trasigt i ditt liv och i våran värld. I en kultur som på alla sätt försöker motverka det och få oss att leva som om det inte finns någon morgondag så behöver vi som Guds rikes människor lägga våran marshmallow åt sidan och leva med en hunger och en längtan efter någonting bättre. Vårt hopp som vi bär inom oss står i direkt proportion till vår inre djupa smärtsamma längtan. För vad du och jag än gör, vad vi än uppnår, vad vi än åstadkommer, hur framgångsrika vi än blir, så kommer vi dö ofullkomliga. Så lev inte bara för här och nu. Omfamna inte det goda i det här livet lättvindigt. Ta inte ut din lön i förskott utan hoppas, längta och vänta på något som kommer få allt det vi någonsin har upplevt att blekna bort. Lev i hemlängtan. Efter det enda som kan befria oss ur vårt fängelse utifrån. Och efter den enda som kan göra oss hela och fullkomliga. Lev med Bibelns avslutande ord sjungande i ditt bröst. Amen. Kom Herre Jesus. Kom snart. Vi ber. Helige ande, jag ber att du ska öppna vårt hjärtas öron och ögon nu så att vi kan ta emot det du säger till oss den här första adventsgudstjänsten. Herre, du ser hur svårt vi har att leva i väntan och längtan efter dig och ditt rike. Du ser hur upptagna vi ofta blir med allting som pågår runt omkring oss. Och Herre, jag ber att vi inte ska bli så upptagna med det så att vi inte längtar, Herre. Utan hjälp mig. Att i den här adventstiden sätta fokus på det som verkligen är viktigt, det som är evigt, det som aldrig kommer blekna bort. Herre, tack för din enorma gåva till oss, att du kommer till oss. Och tack för vad det vittnar om och pekar mot, Herre. Jag ber att vi ska göra plats för det i våra liv under den här säsongen, Herre. Kom, Herre Jesus. Kom och fyll oss med ditt hopp, ditt sanna hopp. Kom och omslut oss med din omsorg och din godhet och led oss hela vägen hem, Herre. Tack för att vi får be i ditt namn. Amen. Nu kommer vi ta en stund där vi får reflektera över det här, där vi får ge respons på det här. Jonas kommer leda oss i lovsång och tillbedjan. Vi har möjlighet att tända ljus och använda de andra bönestationerna som finns. Där nere kan man skriva lappar och hänga upp på väggen. Det finns möjlighet här vid korset att få förbön och att skriva på väggen. Ni har möjlighet att be för varandra. Vi kan komma med våran tacksamhet och våran lovsång till Jesus i den här stunden. Men vi kan också komma med våran bön om att låta det här hoppet fylla oss. Om du längtar efter att det här ska bli mer verkligt för dig, så ta hjälp av någon som får be tillsammans med dig. Om du har svårt att känna det här hoppet, eller om du är likgiltig inför det, så låt någon be tillsammans med dig. För det här hoppet är den bästa drivkraften vi har i våra liv. Nu tar vi en stund tillsammans inför Herren.